When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är Vällingbykillen som började spela fotboll i IF Brommapojkarna som femåring. Brommapojkarna, AIK, Coventry, FC Köpenhamn, Champions League-spel, Premier League-spel och A-landslagsspel. Efter fotbollskarriären har han gjort en annan karriär som inneburit ledande chefsroller på amerikanska sportindustriföretaget Nike. I Holmgren möter avsnitt 198 hör du Thomas Antonelius, före detta Gustafsson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller Instagram, holmgren.niklas, eller hemsidan niklasholmgren.nu. Och jag har ju börjat vlogga också, gå in och prenumerera på YouTube. Holmgren kommenterar heter den vloggen. Nu, Thomas Antonelius, god lyssning. Thomas Emil Rune Antonelius, tidigare Gustafsson, född den 7 maj 1973 i Stockholm. Hallå Thomas.
Tack Niklas.
Min gamla goda kollega som jag både har kommenterat och arbetat med.
Kollegor emellan, det känns faktiskt fantastiskt att vara här.
Ja, vi hade några riktigt fina... För det första för att kommentera jag både i Allsvenskan och i Premier League i Coventry. Och så gjorde vi några häftiga matcher ihop också. Jag minns den 29 september 2001 när Tottenham ledde 3-0 i paus mot United. Och United... blev utskickad av Sir Alex på planen på White Hart Lane efter bara några minuter av pausen, så vände de om.
Helt sjukt, helt sjukt. 5-3, han skickade ut dem och de stod och skämdes och Tottenham-supportrarna, de bara stod och njöt. Men 55 minuter senare, då var det lite annorlunda stämning.
För den matchen, jag får ju ofta vilken är den bästa matchen du har kommenterat. Och den är topp 5 och den gjorde jag med Thomas Antonelius. Så det kommer alltid upp så här. Nu jobbar jag på Nike, du har en chefsposition här. Du har varit runt och rest med Nike över hela världen. Jag vet att ibland har du varit i Singapore och ibland har du varit i Holland. Och vad är din roll nu?
Ja, men nu är jag ansvarig i Nike i Sverige. Så att, och det känns fantastiskt. Det mest intressanta i den här delen, vi ska ändå prata, det länkat fotboll. Det var att när jag kom upp och började närma mig landslaget, så var vi ju sponsrade både AIK och landslaget av Adidas. Och där jag frågade, du, är det inte dags för ett personligt avtal? Och de var ju helt överlägsna. Det här är ju slutet 90-talet. Och, nej, men vi har ju faktiskt de bästa. Så nej, men det är klart. Vi skulle ju kunna vara schyssta och ge det. Och det blev lite personligt för mig. Så då ringde jag upp och då blev jag ju sponsrad av Nike. Och sen när jag avslutade karriären så har det blivit en fortsättning. Vilket jag är extremt tacksam för. Men om det hade faktiskt kunnat sett ganska annorlunda ut om de hade... skötte, och det är väl både på gott och ont för Adidas, men hade de skött sig där istället för att inte håna mig, men nästan till, ja, då hade det kunnat sett lite annorlunda, då hade vi inte sett att här.
Nej, men det är ändå, det är ju intressant för att du tillhör ju den skara utav elitidrottsmän, lagidrottsmän som faktiskt har gjort en karriär efter karriären, en riktigt, riktigt bra sådan. ser du likheter mellan idrottskarriären och den civila karriären?
Ja, men det gör jag. Tävlingsmomentet. Jag menar, man tycker att Nike är ett ganska starkt varumärke. Men här är det är leverans som gäller. Och det är precis samma på fotbollsplanen. Jag menar, om du inte skötte det på Grimsta IP, då blev du utbytt i 50-50 minuten. Det var så. Och det är lite samma här att man ska leverera. Och sen är det grupptillhörighet. Så, nej, men jag tycker faktiskt att det påminner mycket om när jag höll på med fotboll.
När det gäller fotboll så får du ju resultatet väldigt tidigt. Det är ju match och du ser om du har vunnit eller förlorat. Hur ofta stämmer du av läget i ditt nuvarande jobb?
Nej, men det är ju klart man, och framförallt om man har personal, så är det väl temperaturen på dem. Jag faktiskt gör ju ingenting som drar in pengar, utan det är ju andra som gör det. Så att det är väl mer att känna av stämningen i lag. Det blir väl jämföra som en tränare. Men du får ju ändå daglig feedback hur försäljning går, hur reaktionerna på en kampanj är. Men framförallt hur homogen gruppen, kontoret är. Det är väl det känner man av ofta. Och jag menar, idrott är ju extremt så. Det är ju varje dag du smäller på varandra. Mm.
Du är hemma i Sverige nu. Du har bott i utomlands i flera vänder i Holland och var du senast var ute, och du har varit i Asien, i Singapore. Var familjen som ville hem?
Ja, nej, men vi har väl sådär att hemma är hemma. Och så är vi hemma några år och då är vi samma när vi spelar fotboll. Så sticker man ut och så längtar man hem och så... Nej, men det viktigaste är väl ändå familj och vänner. Och så sen så vill man ju ha någonting vettigt att göra på dagarna. En utmaning. Äventyr. Och så har Nike varit så fantastisk och ställt upp på de kraven som vi har ställt. Och så har det varit jäkligt utmanande och spännande resor. Och se asiatisk kultur. Ingen aning. Gjorde massor med misstag. Så att, nej, men det man är nog jäkligt tacksam för det.
Men pressen för att vara chef för ett sånt stort företag och så högprofilerat företag som Nike, det är tufft. Det är tufft. Hur hanterar du en sån press? Och hur jag menar, ja, du är det inte tufft?
Ja, men
företagsledare är tufft. Tror jag i alla fall.
Ja, men ha en framgångsrik fru är alltid bra, och föräldrar, så man har alltid en livlina. Och så har jag något litet strackankonto kvar, ytterst lite, som en liten extra livlina. Så att det är väl... Nej, men man får nog inte ta saker och ting på för stort allvar. Jag menar, folk har det mycket sämre, och då, man måste ändå, alla de här när man får utskällningar, ja, man får absolut sila lite där också.
Är du bra på att ta utskällningar då?
Ja, det tror jag.
Du har ju ändå haft lite tufft att göra. Du har haft Stuart Baxter och Gordon Strachan och sådär. Har det hjälpt dig att sila utskällningar?
Ja, man lärde sig nog mycket som man har med sig nu. Jo, men det hände nog både en och två, tre gånger att man trodde att ens fotbollskarriär var över efter en och en halv dålig halvlek. Absolut. Att vara tränad av Tommy Söderberg... Lyt, det är en sommarbris tills när man får lite mera engelskinspirerade ledare. Det kan man väl snabbt konstatera.
Du är uppväxt i Vällingby, bara något stenkast ifrån Grimsta idrottsplats till västra Stockholm. Hur växte Thomas Gustafsson upp, som det hette då?
Men jag tror att den perfekta uppväxten, du vet, föräldrar som alltid ställde upp, en syrra som tog hand om mig, hon var större, hon hjälpte mig säkert på några prov och kanske till och med lite senare hjälpte så att jag fick tag i någon öl. Men jag tror att idrott har ju varit liksom mitt allt, och mina föräldrar, det de sa, sköt skolan så får du sporta hur mycket du vill. Och då, säg den sport som jag inte har provat. Det är bandy, det är hockey, det är gymnastik, det är tyngdlyftning, det är pingis, det är squash, det är basket, allt. Och jag tror att när man lyssnar på andra som har hållit på med idrott, så är som har blivit duktiga, nu ska vi diskutera om jag blev duktig eller inte, men det är ju mängden. Och, jag menar, jag tränade ju 2 gånger om dagen. Jag menar, det är bara så, det är det som krävs. Så att, för oss, nu blir det ett långt svar på din fråga. Nej, men en fantastisk uppväxt. Jag hade ganska lätt i skolan. Så att jag rev av skolan. Jag lyssnade på lektionerna så att jag skulle kunna få spela fotboll, landhockey och basket på eftermiddagarna och kvällarna och helgerna. Så såg så du i Vällingby.
Var det sånt där avmarn som bara liksom fixade alltihopa som inte behövde plugga? Och så?
Jag vet. Jo, men jag tror att jag hade ganska lätt. Jag var säkert ganska illa omtyckt. Att jag, liksom, jag var nog inte helt tyst på lektionerna om jag kunde det. Och så sen så hade jag ju ingen förståelse för de som inte var lika bra till exempel i sporten. Så då ville man ju, jag ville ju bara ha utmaningar. Så att så här i efterhand har jag säkert många som jag borde ringa upp och be om förlåtelse för. Men jag hade det ganska lätt för mig, det hade jag.
Du, pappa Rune Gustafsson, är en duktig fotbollsspelare. Jag spelade i gamla division 2 i Hammarby.
Ja, det var så de flyttade
Gnagan.
Ner.
De
flyttade ner från Norrland. Jag har fått lära mig att deras första lön köpte de en säng. Det har jag fått höra om.
Nej, men det, varifrån i Norrland kom de?
Sörmjöle kom pappa. Det är ett samhälle söder om Umeå. Och så min mor från Härnösand.
Ja.
Pappa var, jag har sett urklipp. Han var allt annat än vad jag var. Han var stor, stark, ful och komplett oduglig med bollen och forward. Och på den tiden kunde man ju inte få gula, men framförallt inte röda kort. Men han drog på sig några, det var slagsmål. Det var en vinnarskalle utan dess like.
Slutet på 60-talet spelade han i Hammarby.
Men han fick ju faktiskt chansen att spela med Ronny Hellström. Bara en sån sak. Jag tror till och med att han fick äran att träffa Nacka, som också spelade AIK.
Hammarby. Och AIK också.
Ja, exakt. Det är där länken
redo. Ja, just det. Stämmer. Gulsvart. Ja, men pappa Rune spelar ju Hammarby.
Hammarby.
Men kanske därför, för du var en duktig hockeyspelare. Du gillade ishockey, du var duktig på grillarna. Ja, du kanske blir norrländska påbrå.
Ja, framförallt bandy. Det blev jag så här, vid 17 år, blev jag Essingen som då låg i näst högsta. Fick jag frågan om jag ville spela. Jag höll på. Jag spelade ju till och med när AIK spelade någon hockeymatch. Nu preskriberade falsk namn när jag spelade AIK mitt första år. För jag fick ju inte enligt avtalet. Stefan Söderberg hade väl, han kom väl jaga mig nu. Men så att jag spelade en hockeymatch i division 2 i Kälvesta. För jag tyckte det var så jäkla kul. Idrott.
Du älskade att idrotta. Och det, kände du, det var ju pappa och fotbollsspelare då, så det är klart att det kanske spelade in. Men kände du att det, eller var det självklart att det skulle bli fotboll?
Nej, jag fattade ju inte riktigt det där. Nu är jag med agenter, de är ju på 14-åringar. Och jag förstod inte, min dröm när jag kom upp i BP:s A-lag, det var att få ett internship på ICA. Så hade jag fått lite pengar, var 10 000 i månaden och fått ett jobb. Och då hade jag kunnat. Så att, nej, jag förstod inte det. Men jag bara älskade det. Men till slut var det väl någon som, och det var Bosse Pettersson som ändå var en sån här liten game changer. Som tryckte upp mig mot väggen på uppe på var det Skytteholm? Nej, på Stadshagen. Mm. På Stadshagen grus. Försäsongsträning med BP när han tog över. Och jag har fått nog av dig. Fasen. Ja, men du, waste of talent. Jag fixar en ny klubb till dig. Och jag förstod inte vad han menade. För jag tyckte jag var alltid där. Jag missade ingen träning. Gå hem och fundera. Annars fixar jag en ny klubb till dig. Jag förstod ingenting. Åkte hem och självklart ringde pappa och pratade med pappa. Men det var då någonstans. Jag menar, då var jag ändå 21. Ja, 21 var jag. Och då föll poletten ner. Jag menar, jag måste ju chippa in lite till. Lite till. Det går inte att vara som alla andra om du ska sticka ut och vara bättre. Utan du måste lägga lite extra. Var där en kvart innan. Köra något extra. Och när du gör en övning så måste du faktiskt vara 100%. Inte 95. Och där, då kom. Och då hade jag ju lagt den här mängden. bakom mig. Men då först fattade jag det. Från att vara lite talangfull och utbytt i 50-50 och alla var frustrerade. Thomas är bra på träningar men blev lite nervös. Men då, och då blev det också en exponentiell utveckling. För att jag var beredd att chippa in. Så man behöver någon sån här liten mentor. Jag menar, jag ringer fortfarande Bosse Pettersson och frågar saker.
Det ska man göra, för det är en hedersman.
Ja, det är en hedersman. Nej, men just det. Sen är han ju galen på många andra fantastiska sätt. Men just det att han ifrågasatte mig när jag var medel. Och att jag då sa, okej, jag måste faktiskt chippa in lite mer.
Du spelade ju BP 73 år. Ja. Vi har ju också spelat i BP. Spelade 66. Vi var ingen vidare.
Inte vi heller. Vi var ju usla. Vi var inte ens i elitserien.
Ja, och ni gick väl upp ganska sent.
Ja.
Men ändå, ni får 5 stycken till BP:s A-lag, vill jag minnas.
Ja.
Trots att ni var ett ganska... Ja, med BP-mått med ett vanligt mediokert lag.
Vi var en av de sämsta årskullarna någonsin. Ja. Och det är ganska kul att prata med Tommy Söderström och Peter Kisvalodi om det här. Vilka som blir något. Och jag menar, är det någon som kan, så är det dem. Men det viktigaste är väl att du har en 30 ungar i varje årskull som kan bli någonting. Ge dem förutsättningarna och så får man se. Jag menar, ADBP i dagens ungdomsverksamhet. Jag menar, jag hade med stor sannolikhet blivit bortsållad tidig ålder. För jag var inte tillräckligt bra, sent puberterad och allt vad det nu var. Och lite stökig för att jag höll på med hockeybandy och vad det nu var.
Du är ändå det är ett hopp för många, jättemånga ungdomar. För det har ju diskuterats på senare år. Kommer man inte med till elitpojklägret, då är det lika bra nere i Halmstad, så är det lika bra att lägga av. Nu vissa distrikt skickar ju inte ens spelare dit. Va? Du var inte i någonstans, du var ändå blir du proffs i Premier League, spelar i landslaget och vinner troféer i både Sverige och Danmark.
Ja, nej, men jag tror exakt det. Av ett exempel på 100 barn, tjej och kille, så kan man nog ganska snabbt konstatera att de här 80 är inte prospect för att bli elit, rent genetiskt. Och det tror jag att man kan. Men de övriga, där är det mycket svårt. De som har liksom de fysikaliska potentialen, då tror jag att där är mycket, mycket svårare. Vi bara titta på Island. Jag menar, de har en population på 300 000 och de säger att enda sättet för oss att lyckas är att alla får chansen med bra träningar, bra träningsmöjligheter. Ja, kvartsfinal i EM, det är okej.
Okay. Ja, det är det.
intressant, den där diskussionen, jag älskar den.
Och sen tuffade du på i alla fall i Brommapojkarna. Du var en sväng i Kanada också.
Ja, då sa
Winnipeg.
Ja, och då sa också BP någon ledare där att det här är katastrof. Nu om vi är lite skeptiska generellt till din son, sa det här till min pappa. Jag menar, han är inte top of the class eller liksom, han är inte med i juniorlandslaget och stadslag och så. Pappa satt i styrelsen i BP, så han fick ju höra. Men om man åker till Kanada, men då är det slut. Då är det slut. Och istället åker dit, spelar hockey, du vet, gymma, lägger på med något kilo muskler. Och så av en ren slump så är jag med på en uttagning, Winnipeg Fury, professionell fotbollslag. Och får ett avtal där, får spela seniorfotboll och kommer tillbaka som en ny människa och är snabb.
Men när du åkte till Winnipeg, var det för att spela hockey då? Eller var det
för att plugga.
För att plugga bara generellt?
Du ville göra allting. Mina föräldrar har sagt, men utbildning är viktigt. Ja. Och de har sagt, men språk. Det kommer att löna sig att skaffa sig ett andra språk. Och det var, nu är det en självklarhet. Men då, från norrländska föräldrar, att ha den insikten. Wow, på tal om att ligga långt fram. Så jag åkte dit egentligen för att skaffa mig engelska.
Vad jobbade mamma och pappa med förresten?
Sjuksyra, mamma. Mm. Och pappa... smart nätverksarkitekt. Ingen har förstått under hela, men han tydligen extremt eftertraktad under hela sin karriär. Byggde säkerhetssystem i så här nätverk, dator. Ja, det har ju komplicerat.
Ja, det låter svårt.
Han valde det istället för fotbollen.
Men tuffade på, du kom tillbaka till det var i Kanada i Winnipeg 90-91.
De vann ligan året efter jag var där. De vann kanadensiska...
Vilken klass höll den där ligan? Ja, men laget.
I vårt lag så hade vi en kille som spelade Kanadas landslag. Jag skulle säga att det höll superettan ungefär. Men med en större spread. Och det var därför jag fick chansen. Så att de bästa spelarna, nästan till allsvensk, men då hade de 4-5 sådana spelare som spelade U21-landslaget i Kanada. Något proffs som de plockade in från Latinamerika. Men också sen så behövde de ju fylla på. Ja, men lite, för de hade ju så här lön, lite och ja, men amerikanska sporthållet, att liksom du har löneskillnader. Så att lite ojämnare, och det var så jag kom med och fick en plats i truppen. Så jag fick betalt att se Kanada. Mm. Gjorde några matcher där, det var helt fantastiskt.
Och du var inte gammal, du var alltså...
Nej, 17. Så att jag pluggade på high school där och så åkte jag runt och så fick jag några tusen lappar för varje match. Det var helt fantastiskt. Och kompisarna, vi kunde ha kul för sig.
Håller du på Winnipeg Jets i hockey nu i NHL eller?
Absolut. Ja, vi hade den familjen bodde hos. Vi hade ju säsongskort. Thomas Sten var stora hjälten då. Så att det var helt fantastiskt. Fixerade slutspelen och stå med vita. Det var magiskt. Magiskt. Säsongskort. The Curran hette familjen bodde hos. Fantastiska personer.
De fick tappa i sitt lag, men så fick de tillbaka det sen. Så det var ju fint för dem. Du, som sagt, du började BP som femåring. Du gick hela vägen upp till A-laget. Du spelade BP i 18 år. Och du togs upp i A-laget utav Erik Hamrén.
Mycket bra. Hade honom en träning. Ja. Och pappa satt i styrelsen. och så sen så fick han gå. Han fick sparken. Ja. Jag kommer ihåg att Erik Hamrén var en fantastisk ledare redan då. Sen fick jag honom med AIK. Och det är en jäkligt bra ledare.
På vilket sätt då?
Ja, men han bryr sig om människan. Jag tror du verkligen så här, genuint svensk ledaregenskap. Jag menar att jag har haft så tur med ledare. Och det, utan den turen hade jag absolut inte fått den karriären jag hade. Men som verkligen brydde sig. Jag menar, komma upp till AIK eller EPS A-lag. Vet du hur läskigt det var med Jürgen Holapa och Bernte Magnusson? Jag menar, man var ju livrädd. Men då så kommer tränaren och sätter en arm runt axeln. Och då, det är klart att de andra spelarna följer efter. Så att på så sätt, nej, Erik Hamrén. Sen kan han ju fotboll såklart. Mycket bra ledare.
Så fick han sparken som sagt ganska omgående efter det.
Ja, för vi åkte ur och så var det någon så här höst och vår. Ja, det är jättekonstigt.
Det var den säsongen Örgryte gick
från division 2 till Allsvenskan.
Men i alla fall, du spelade i Brommapojkarna fram till 1996.
Och där, Sundblad tog över. Vilken ledare. Körde alltid äldre mot yngre när han var juniortränare. Det var krig på träningarna. Då blev vi matcherna. Det blev ju sommarskola. Det var ju enkelt när man mötte någon arg motståndare. För man, du vet, att få Eli Karom eller Pascal Simpson efter sig. För de var ju 71 och jag var 73. Jag var livrädd. Så att, men det var slagsmål. Det var slagsmål. Och så sen så på helgerna var det ju match. Då var det walk in the park. Danne Sundblad, mycket bra.
Sen vet jag också, om jag återkommer till Bosse Pettersson, att han 1994... lyfte ner dig från, ja, det var väl ute i mitt fält där, forward emellanåt.
Mötte AIK i Svenska Kuppen med BP som forward. Tyckte jag att det gick ganska bra, tills att jag skulle vända bort någon gammal gubbe, vände mig om, Peter Larsson, och springer rakt in i hans armbåge. Spricka i näsan, utbytte halvlek och insåg jag, shit vad bra han var. Och torsk såklart.
Han har ju också vunnit troféer. Men Bosse gjorde om dig till ytterback. Och du blev ju vänsterback, eller hur?
Ja.
Fast du är, enligt egen utsago, jag hört dig säga, var extremt högerfotad.
Ja. Och fick ju då, men fördelen är ju att du rättvänd in i banan. Och så framförallt eftersom jag ville vara offensiv, så jag hade ju alltid, helt plötsligt så öppnades en helt ny sport för mig. Jag hade hela fotbollsplanen framför mig och så kunde jag bara springa när jag såg möjligheter.
Men vad kände du då? För då, nu är det ju sexigt, om man säger så, att spela ytterback. Nu har ju bollen med mig. Titta på Robertson och Trent Alexander-Arnold och allt. Men det var Så du var ju på den tiden, då började ytterbackarna vara mer i lidet och kom med Daniel Andersson. Men, men vad kände du när du ska vara ytterback? Blir du inte sur på Bosse?
Nej, för att Bosse blir man inte sur på, för då blir då ger han onda ögat. Nej, det var nog mer hur han sålde in det. Vilken möjlighet. Och sen så är det så här, jag menar, du vill ju lira. Så att jag menar, du hade Per Färm på ytterfält och du hade Fredrik Dahlin på centralt fält, så att det var ju riktigt tuff konkurrens. Men möjligheterna testa, och så bara såg jag, herregud, det här är ju julafton. Du vet, det var ju bara springa när man kände för det, och jag hade ganska bra kondition, så det var bara springa och möjligheterna bara dök upp, och så sen så fick man försvara ibland, och så man var ju med hela tiden. Så att jag tror mer införsäljningen, och så sen så att det var jävligt kul.
Och det gick bra. Du fick, det blev ju ett lyft ytterligare i karriären för dig.
Ja, men det blev det. Absolut. Och sen om det var, ja, men positionen absolut, men sen också att han ifrågasatt så att jag tränade på ett annat sätt och hade en annan inställning till det. Så att kombinationen, absolut.
Ja, då blev det flytt till AIK. Ja, pappa, du alla känner dig som nu AIK, men pappa har ju faktiskt spelat i Hammarby.
Och vet du, jag ringde Putte Ramberg, min så här, och frågade, men granne, han var granne, och vilken lirare, landslaget, både bandy och fotboll. Jag har fått äran att spela bandy med honom. Vilken touch. Han var ju assisterande i BP också. Herregud. Ja, det är en okej bolllirare. Men han sa det, för då Hammarby var också intresserade, Örebro och Lilleström var intresserade. Men AIK låg i Allsvenskan, och om du kommer ihåg så skulle de spela cupen kvartsfinal mot Barcelona. Så att det var inte så att de la fram ett avtal, utan Stefan Söderberg tog med mig på provträning för
de skulle sälja honom till Sunderland.
Det var klart, så att då behövde de en ytterback, och så mötte vi Rosenborg, som inte hade förlorat 4 år, tror jag, på hemmaplan. Och vi åker dit och slår dem. Och så Thomas Gustafsson från BP är med och gör assist, och du vet, det gick alldeles för bra. Så att, och sen alltså då blev ju förhandlingarna därefter, och jag tänkte väl att det här kommer gå bra.
Ja, och det är Erik Kamrén som är tränare då?
Erik Kamrén, ja, mycket bra. Och Jone Vreta assisterande, det var kanontränare.
Och min gamla fotbollschef faktiskt från Spångatiden hade tagit över, som också har varit med i podden, Stefan Söderberg. Ja, Stefan Hatten Söderberg. Och det är ju en färgklick. Jag vet att det var... Kan du inte berätta de här historierna med glasspinnarna och med lägenheten? För det är klassiker.
För att jag ska göra det, så måste jag bara säga så här. Det Stefan Söderberg har gjort för AIK, det tror jag få människor ens kan drömma om. Så att jag menar... Allt han gjorde var för AIKs bästa, och det blev verkligen bra. Jag menar, det är ju bara att titta på antalet titlar och vilka resurser han hade. Jag menar, de var ju otroligt begränsade i förhållande till idag. Men det är klart att, och dessutom ringde han ju efter att det hade gått ganska bra där. Intresset från att han ringde lite slentrian en gång i veckan till efter då Rosenborgsmatchen. Det är 20 samtal per dag till mamma och berätta att det här skulle bli bra. Det är klart att det är fantastiskt. Och så sen så då skulle vi då förhandla. Så jag tänkte så här, tänk om jag, för jag pluggade ju då.
Vad ska jag säga, det får inte glömma det. Thomas, du drog på Handelshögskolan.
Ja.
Mm, det har du gjort. Du började, och så fick du fortsätta igen när karriären var över. Ja, bara en sån sak.
Jag har något rekord där att jag är längst inskriven. Men jag tog i alla fall min masterexamen till slut.
Okej.
Okay. Ja, men då jag spände ju bågen. Jag tänkte så här, men jag skulle vilja ha betalt, och då låg väl lönerna någonstans 17-18 tusen var där. Så jag tänkte, tänk om jag skulle kunna få 10 tusen kronor. Det var ju otroligt mycket pengar. Mm. Och jag la fram det, och då säger ju Stefan med sin speciella röst: men Thomas, vi har 14 glasspinnar här i den här föreningen. Och vi har Pascal Simpson landslag, Magnus Hedman landslaget, Gary Sundgren landslaget, och Dick Lidman landslaget, Ola Larsson,
och du vill ha hälften av våra glasspinnar. Det förstår du, det går inte.
Så, och det slutade ju med att jag vann ingenting. Jag hade ingenting, så jag var långt ifrån min drömlön. Så där det var...
Alltså, nej, jag förstår.
Jag förstår. Och som välkomnande så sparkar säkert Dick Lidman och grabbarna ner mig på första träningen när jag hade fått avtal. Så det var väl... där gick det väl så där. Men det var fair ändå. Det var fair. Jag fick ett fair avtal. Och framförallt jag fick inte mycket pengar. Mm. Men om du spelar så kommer du komma upp och få en fair lön. Mm. Inte hög, nej, men fair. Så det tyckte jag ändå i slutändan så här i efterhand. Ja, men det var, men alltså i avtalet så behövde jag bodde ju hemma då.
23 år och bodde hemma.
Nej, men jag hade precis separerat med min fantastiska fru. Vi var on and off och så sen så då så skulle jag då behövde jag en lägenhet och då så ja, men i avtalet i alla fall jag behöver en lägenhet och alla sa det. Och jag fick in det i avtalet. Och killarna skrattade. Jag fick in lägenhet i avtalet. Ja, grattis. Och då hade jag ju sagt, nej, min gamla Råsunda, det var ju drömmen. Så jag hade ju sagt det. Ja, nej, då de bara skrattade, du går få Blåkulla.
Blåkulla. Det ligger ju bra centralt så, men det är... Hade inte det bästa ryktet först.
Då hade det inte det bästa ryktet.
Stora, nej, blåa, ja, hus.
Ja. Sagt och gjort. Ingenting hände. Och Andreas Yngvesson kom ju från Sundsvall. Alltså första gången, Stefan, hur går det med lägenheten? Ja, då...
Vadå? Vill du att Andreas Yngvesson ska sova busshållplatsen?
Och så gick han. Ja, så då gick det någon månad. Och så den här lägenheten. Och så då kommer ju... Ja, vilken tur du har. Ja. Här är nyckeln. Ja, vart är det någonstans? Ja, jättefint område som heter Blåkulla. Ja, men Stefan, de skrattar ju åt mig i omklädningsrummet. Jag kan inte.
Du var ju Stockholmskille där.
Ja, Stockholmskille, så visste jag. Så jag sa, och så till slut och det här, och så åker vi på träningsläger i Singapore. Och jag kommer ihåg, och Singapore som jag säger flyttade till, vad är oddsen? Och står i hotell och jag pratar med pappa. Och pappa behöver hjälp. Och det är liksom mitt stöd. Nej, men nu måste du stämma av. Det här är liksom, det står ju till och med i avtalet. Och så, Stefan, nu måste vi. Alltså, nu har det gått flera månader. Jag skrev på där november, december. Och det här var i februari. Så det, nej, men nu måste.
Vilken jävla tur. Vi har en... Att du säger det. Vi har en trea på Strandvägen. Högt i tak, kakelugn, 1000 spänn i månad. När kan du flytta in?
Och så bara här går han. Ja, det slutar med att jag fick ingen lägenhet.
Du fick alla lägenhet av ikon.
Tusik Strandväg. Nej, det var... Ja. Så gick det med det. Men jag har faktiskt...
Men du vet,
jag har kvar avtalet.
Du har det,
ja. Paragraf 6, ja. Lägenhet. Men det blev ingen.
Det kanske kommer retroaktivt här, man vet aldrig. Ja, det var... Du tappar inte sugen eller så här. Det var ju jäkla skit. Utan,
men nej, tvärtom. Alltså, min grej var ju precis som du sa... Ja. Alltså, Gary Sunge skulle ju till Birmingham.
Sandland var det, va?
Nej, jag tror att det var Birmingham. Och så hade de för många spelare. Men han blev ju kvar. Ja. Så helt plötsligt, det blir tufft att ta en tröja. För de hade ju de hade sin backlinje. Så det var ju, för mig var det ju krig om att ta en startelva-tröja.
Men det är... Du var 1996 kom de alltså till AIK.
På vintern. Och så 97, och så var det lite stök med övergångspengarna. Precis. Mellan BP och AIK, så jag missade någon cupmatch. Men sen fick jag ju spela för Patrik Englund hade lite problem. Han hade opererat knät, så han var lite för dröjd. Så fick jag chansen i allsvenska premiären. Och så sen så...
Helsingborgs IF, allsvensk premiär, berätta. Seger 2-1.
Kjelle Jonevret... Kommer du ihåg han, norska landslagsspelaren Aril Stavrum. Och så hade du den här, den luriga killen
Storvik.
Han Thomas, strunta i offensiven. Du vet, debuten. Utan, Kenneth Storvik, han var ju liksom en sån här Brolin-roll. Flytandes ytter, centralfält. Ingen defensiv. Otroligt teknisk. Det var ju deras två stora stjärnor. Thomas, du är snabbfotad, men vi lägger inte för mycket krut på offensiven, utan fokusera på Kenny Storvik, plocka bort honom. Lätt kaxig, tränat bra, lägg ner. Första som händer, crossboll ut till honom, han tar ner den. Och jag vet exakt, och det är östra läktaren. Och jag går upp, du vet, det här är ju, det är ju plocka godis från småbarn, en mot en, nu ska jag visa all träning, bra tränar. Kommer skönt i position, han kör en överstegsfint, den där går jag inte på. Men jag ställer mig ändå om ifall att kör en överstegsfint till. Inte lika säker på att jag kommer plocka bollen nu, så gå lite bredare. Kör en tredje översteg. Och jag står så brett med benen och jag inser ju ganska snabbt, det här är ingen bra position. Och han knackar ju årets tunnel, och det kommer med på Sportspegeln. Och här välkomnar vi Thomas Gustafsson till Allsvenskan. Kjell Storvik slår en sån tunnel. Ja, så att, jo, min allsvenska debut gick jättebra.
Ja, ja, men det blev ju snabbt bofast som ytterback i AIK, som vänsterback.
Ja, men 97 gick ju ganska bra fram till sommaren, men då sålde vi Hedman och Gary.
Just det, Gary till Spanien.
Ja, vi låg ju lite toppen. Vi var med liksom och smög lite, var ju tre eller något så här, smög lite. Men sen så fallerade vi lite och kom sju. Och men vi vann Svenska Cupen.
Elfsborg i finalen, va?
Ja, det kommer jag ihåg. Det var... Med Tolle som jag ser upp till.
Vad säger du om att Tolle är i Djurgården nu då? Nej, Thomas Lagerlöf alltså.
Ja, jag står och skriker på dem på läktarna, men jag är superglad för hans skull. Vilken människa och vilken bra, alltså, jag menar, bättre tränare så, det kan man inte ha. Men jag kommer ihåg, jag satt verkligen i omklädningsrummet efteråt. Vad som än händer nu, jag har vunnit en titel. Det är ingen som kan ta ifrån mig det. Jag har vunnit en titel. På riktigt, jag står inskriven. Det kommer jag ihåg från 97. Det var fantastiskt.
Och sen kom 98 och då kom Stuart Baxter också in i bilden.
Ja, herregud. Då rördes det om i grytan. Och då bytte vi. Det var ju första gången som AIK tränade förmiddagar.
Ni blev heltidsproffs.
Ny förhandling.
Men det är intressant. 1998.
Ja.
Så blir AIK heltidsproffs. Det känns ju som en självklarhet idag att ett allsvenskt fotbollslag ska vara heltidsproffs. Men det är alltså inte, det är inte mer än 20 år sedan drygt.
Nej, och han tog ju det till nästa nivå. Jag menar allt. Jag menar, vi fick en, jag menar, Gary Payton, målvaktstränare som nu är i Arsenal, som det var den berömda kocken. Nej, men det var allt. Vi rehabbade dagen efter i simbassänger, allt. Det var liksom, ja, men vi blev fotbollsproffs.
Mental träning började ni ägna er åt.
Nej, det är ju så bra. Vi satt där i katakomberna i Råsö, under Råsunda stadion. Och han la ju självklart. Förut var det ju, det var kutym att man lägger fredagsträningen klockan 16 istället för 17. Och så kör man lite kortare pass så att man kommer hem till familjerna. Den enda dagen på veckan som vi inte körde tidigare, det var på fredag, då körde vi 17. Det var liksom bara markera, och så körde vi mental träning efteråt och vi satt i ett mörkt rum och Stuart med sin svengelska pratade om att du går i ett walking in the forest, så att man liksom somnade, det var mörkt i rummet och det var verkligen jättebra. Men också en av de här sessionerna så hör man, fy fan, den här jävla skogen, Nebojsa Novakovic. Ge mig för fan bara bollen så gör jag mål.
Han var ingen big fan av det där.
Så Nebo slapp de här. Han gjorde ändå allting ändå. Jag menar, det är den bästa spelaren som mig vet lite som har spelat i AIK, i alla fall modern tid. Så att det var helt okej att han slapp. Jag menar, han var ju på en annan nivå. Men han tyckte att gå i skogen och blunda och se positiva saker, det var inte riktigt hans grej. Ge mig bollen så gör jag mål istället.
Men det var ju lite revolutionen där. Det hade ju börjat i England med Wenger i Arsenal, att äta rätt, men
Stuart och Wenger var ju kompisar. Ja, så de har ju jobbat tillsammans, så att det var därifrån. Och så stack han till Japan och då fick han lite influenser där om det här med hela balansen i kroppen och så att ja, nej, men det var allt förändrades.
Och 98 så blir AIK svenska mästare igen. Hade vi vunnit 92, men det var ju inte du med. Det är ett lag, ett guldlag som går till historien för sin fantastiska defensiv. Ni släppte knappt in några mål.
15.
Ja, var det så? Eller
var det 14?
14, ja. 14 tror jag var.
Och då ska du ändå veta att efter 7 omgångar så låg vi ju näst sist. Och vi hade torska mitt enda derby allsvenska mot Hammarby. Svider fortfarande. Men sen vände det Norrköping borta. Sen vände det. Och nej, men vi kunde inte förlora. Du vet, när vi klev in på banan, då visste vi att vi hade ett kryss. För vi kom inte trappa in mål. Det var liksom, sen gjorde vi alldeles för lite mål framåt. Det är en annan diskussion. Och vi kanske spelade lite därför, men vilken grupp. Jag menar, vi var inte det bästa laget. Eller vi var inte, om du, individ för individ, så fanns det 3 lag eller 4 lag i Allsvenskan som var bättre. Men som grupp och hur vi var strukturerade och vi visste hur vi skulle stå och vi hade fått ihop gruppen. För vi hade gjort ganska få förändringar sedan jag kom 97. Så vi var så otroligt tajta. Nej, där var vi överlägsna. Och det säger ju en hel del att du kan faktiskt vinna genom att inte vara bäst. Men du kan vinna genom att du jobbar hårdast och du har samma syn på saker och ting. Nej, men Helsingborg var ju mycket bättre än oss. Det var ingen snack.
Ja, och det var ju upplagt för Helsingborg. Jag minns själv, jag kommenterade slutomgången tillsammans med Tommy Svensson. Satt jag nere på Ullevi. Stora hade flyttat Häcken. Det var Häcken, ja. Helsingborg på Stora Ullevi. Där satt jag, Tommy Svensson, Lagrell som var ordförande, fanns på plats. Von Rosens pokal tror jag hette på den tiden. Var där också. Och Helsingborg, ja, då skulle det bara... De tog poäng mot Häcken, vill jag minnas. Och ni mötte Örgryte på Råsunda isstadion, hör jag på säga. För
de hade ju glömt att sätta på värmen. Ja. Så det var så halt. Så vi gick runt och vässade våra dobbar.
Jag vet att ni ringde ner till Häcken. Ni låg på och försökte
mana
på.
Jag var faktiskt ansvarig. Vi sa ju om vi vinner SM-guld. Så det betyder ju då att Häcken måste vinna och vi måste vinna. Så står vi, jag vet, får man göra det? Jag vet inte. Men då står vi för en helg. För spelartruppen och ledare. Och vilken kväll det blev sen nu.
Mattias Larsson!
Jag bryr mig, jag älskar ju Häcken. Tills jag dör. Jag har ett speciellt öga till Häcken resten av mitt liv. Nej, men jag menar, att vinna svensk guld. Den känslan. Herregud. Och stämningen, för det var så kallt. 0-0 frustration och så här, vi får väl beta av den här hela matchen. De bonkar väl in 3 bollar på Häcken och så vinner Helsingborg, så får vi stå där och säga någonting fast man bara hatar det. Och så hör man det sorlet.
Det är någonting.
Nej, för innan det, då sitter de med sportradion i örat här. Och så östra börjar bubbla lite. Och så börjar bubbla på västra och så kommer norra och så bara stå. Och så 1-0 och så blir det ju 2-0. Och du vet, då står ju folk upp och bara jublar. Och sen kommer de ju på, helvete, vi måste göra mål! Och då blir det ju sån skön stämning och vi bara springer. Och så kommer ju
Alexander Östlund! Som inte har gjort ett mål på hela säsongen.
Men någonting han gjorde, han sprang. Jobbade och till hårt. Slut, jag jobbar så inåt av helvete.
Han förtjänade det
han där. Förtjänade det. Och så sen så kommer... Vi är svenska mästare. Och så kommer den här nicken. Och så är det halt. Och så Asper gör den här räddningen. Med sina jävla grusdojor. Du vet, man står. Jag börjar bli svettig när jag tänker på det. Och så festen efteråt. I omklädningsrummet. Vad händer? Ja, men Tolles Åsa har en piccolo champagneflaska. Det är det enda som finns. En piccolo champagneflaska.
Men det, inte
det, var ingen, där. Det var ingen som trodde att vi skulle vinna.
Ja, det var en replika ni fick ta emot. Det var inte den riktiga pokalen.
Nej, det var helt magiskt. Och så sen så hade vi då en vecka som var magiskt.
Ja, Mattias Larsson blev uppflugen, vet jag, till segerfesten, var det nu var.
Ja, och du vet, vi blev avstängda på Café Opera, vi hängde i takkronorna och ja, det var någon känd där. Men när AIK festar, då festar vi. Ja. Och det, ja, vi, men vi blev avstängda där. Ja. Ja, men det är inte allt för många som har hängt Café Operas takkronor. Nej. Det har jag.
Ja, du har gjort det. Är du fortfarande portad, eller?
Du är så pass gammal, men du vet, att leda en sång hängande i sin takkrona. Ja, men det har jag på mitt CV.
Ja, det är bra. Det låter snyggt. Allsvensk guld för AIK. Alltså Alexander Östlund med sitt enda mål avgör mot Örgryte hemma, samtidigt som Häcken, som redan var klara för nedflyttning, besegrar Helsingborg. En mycket dramatisk, kanske den mest dramatiska avslutningen. Ja, det var ju dramatiskt nu också. Djurgården låg ju under mot Norrköping, men det var en dramatisk avslutning som många minns i alla fall.
Ja.
Det kan vi säga, det har vi inte sagt för mycket. Och sedan då 99, då var ni bra. Då var ni riktigt bra. Då kanske,
ja, men då var vi bra.
Då skulle ni ha vunnit, men då var Helsingborg istället.
Ja, nej, men så ja, någonstans, det är väl fair att de ska få. Det enda som känns lite bittert mer, det är ju att det är ett offside-mål som avgör. Men hej. Ja. Vi vann cupen det året och vi fick chansen att och spela Champions League. Så att, men det är klart, det hade varit fantastiskt att vinna dubben och spela Champions League. Vilket jag tycker faktiskt att det år var vi förtjänt av. 98, så det blev, kanske inte.
Jag hade kunnat byta där, men det blev ändå rätt.
Nej, helt okej.
Ja, det blev rätt, för Helsingborg fick vinna nästa år då.
Men vi vann inte på offside-mål.
Nej.
For the record.
Så det, för din del då i AIK, som du var i mellan 96 och 99, så blev det alltså cup, ja, du kom
97,
så tre säsonger då. 97 cupguld, 98 allsvensk guld och 99 blev det också cupguld.
Ja.
Ja. Det är ju tjusigt. Tre titlar på tre år. Men vi får ju inte, vi måste ju tala om Champions League. För det var ju
This is the fucking Champions League
som
men hela kvalet där.
Ja, du var ju med verkligen avgörande i kvalet fram då. Berätta.
Du vet, jag var ju notarisk målskytt.
Ja, gjorde två allsvenska mål. Ett mot Ljungskile och ett mot Malmö FF.
Ja, sista målet på Råsunda på 2000-talet. Just det, Malmö. Ja, Malmö skickade ner dem i superettan. Jo, men jag var ju som du säger, jag var en notarisk målskytt. Så då möter vi Dnepr Transmarsj på hemmaplan.
Var kommer de ifrån?
Vitryssland. Du hör ju, Dnepr Transmarsj. När vi åker till matcharenan där nere så lyfter tre stycken militärer med Kalashnikov. Ja, det är ganska intressant. Sätter sig bredvid en. Men då hade vi ett okej resultat. Kryss borta, tror jag, eller vann vi med uddamålet. Och får bollen ute på vänsterkanten. Och du vet ju min slägga. Så jag vänder upp och så sätter jag den i första kryss. Det är ett inlägg som målvakten snirklar in. Jag har ingen aning. Och få göra mål i Champions League. Det var kvalet. Men att få vara med i den resan var fantastiskt.
Ja, AIK Aten hade ni sedan i en avgörande kvalmatch. Och så tog vi in i huvudturneringen.
Ja. Ska man prata AIK-historia, AIK-Aten, den stämningen på Råsunda, det tror jag, de som var där. Du vet, det var ju polissköt skarpt i luften. Alltså det var sån elektrisk stämning, vi kunde inte förlora. Vi bars fram och gå vidare där, och när Nebos vänsterdoja, du vet, flakt i första hörnet. Nej, men det var magi på riktigt. Höjdpunkt.
Ja. Ja, och ni lyckades krångla er vidare på AIK Aten som var väldigt bra. Det var ju alltså, i stort sett var AIK Aten lika med det grekiska landslaget.
Ja, och så hade de ju den här Tirich, de hade ju Jugoslaven. Tränaren fick ju sparken på uppstuds. Det var ju, de skulle vinna med fem bollar mot oss.
Ja.
Men jag kommer ihåg, de hade ju Nikolaidis. Han var så jävla snabb. Så han körde ju en dubbel överstegsfint på mig. Så jag missade ju båda, så jag tog ju bollen av honom för att det gick så snabbt. Så att, ja, mycket bra. Vi blev okej utspelade, framförallt på bortaplan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vad tänkte du, Thomas, när du fick klart för dig lottningen i gruppspelet när ni väl hade gått dit? Där hamnar alltså AIK tillsammans med FC Barcelona, Fiorentina och Arsenal.
Ja, och det var ju då Fiorentina när de hade Battistuta och Chiesa och gänget. Vi var ju så jäkla skönt kaxiga. Vad bra, då får vi visa världen hur bra vi är mot de bästa. Det var verkligen... Jag kommer ihåg att jag blev intervjuad av en TV-station. Bra, då kommer de få se hur bra AIK är. Rätt eller fel, men det var verkligen vår inställning. Sen gick vi ju ganska tufft på vårt manskap. Vi hade ju inte lika breda trupper så att vi, som de... Så att det blev en lång höst, men det var helt fantastiskt. Jag menar, vi gav ju dem en chans. Nu var jag avstängd hemma mot Barcelona för jag hade gula kort. Men där ger vi dem en match. Jag menar, vi åker till Wembley och ger dem, du vet, upp till 85:e oavgjort. Och jag menar, när AIK:arna sjunger ner Arsenal-fansen på Wembley. Sen att vi förlorar, men det är klart att de är ju ett snäppet bättre. Ja. Men våran inställning... Den enda matchen vi inte riktigt ska vara nöjda med, det är ju Barcelona borta. Men hej, är det något, du säg, det finns andra lag som har förlorat ännu större men de andra matcherna, vi gav dem en match.
Vad Wembley matchen alltså, ni har 1-1 på Wembley. Jag vet att du har berättat lyriskt om AIK-supportarna tar över Wembley Stadium.
Men samtidigt då gör ju de, och det är väl det som är trupperna då. Jag menar, AIK äger Wembley. Men vi möter ändå ett av de bästa lagen på jorden. Det ska vi vara tydliga. Alltså, det är ju bara så. Och dessutom har ju de matcher så att, och du, i den 70:e minuten så byter de ut Fredrik Ljungberg och så in med nummer 14 Thierry Henry. Så att jag menar,
och det är han som gör 2-1 i topptid också.
Så att det är ju liksom inte med all respekt med vad vi hade. Men vi hade inte den bänken, vi hade inte den startelvan. Så det är klart att det var en skillnad. Men vår inställning var skön. De ska få se hur bra AIK är. För jag menar, möta någon så här, få något halvdant lag som ser okej ut på pappret, det är lika bra att ta det bästa. Och det är ju det AIK-supportrarna kommer ihåg. Vi gav dem en match, både på läktaren och på plan.
Berätta om This is the fucking Champions League, Stuart Baxter.
Ja, nej, men det är ju den matchen mot Barcelona på hemmaplan. Och det är ju det som är lite så här... Jag är ju sån otrolig vinnare. Så jag mår ju dåligt av det när domaren ändå drar upp skylten. Och så slår de in en hörna och vi är inte beredda. Och så gör de då kvitteringen när vi leder med 1-0. Och det är klart att Stuart, precis som hela läktaren, jag menar, den domaren, han är väl fortfarande förföljd, kan jag tänka mig, av vissa. Men det är också, nu så här, 20 år senare, det är en del av myten också. Så att jag stör mig, men samtidigt är det en del av myten. Vi mötte de bästa lagen och de fick i alla fall kriga för det. Vi har smält på några av dem och vi har gjort mål på dem och det känns jäkligt bra.
Och det är ju AIK historia. Den gruppen var ju, ja, det var ju, om uttrycket ursäktas, men det var väldigt sexig grupp alltså som ni hamnade i. Det var,
ja, kalla det, men det var ju dröm.
Kalla vad du vill,
men jag glömmer inte, jag menar, var alla så här Fiorentina, ja, men de hade Battistuta,
ja,
ja, men Rui Costa som, du vet, vilken fotbollslirare. Och ja, jag menar Barcelona, så vadå, vem ska du välja av Figo etc. Så att, nej, men det var fantastiskt.
Henri, Bergkamp, Ljungberg,
Overmars, Kion, du hade ju hela de där.
Seaman i kassen.
Parler, ja. Men skönt smälla på dem. Och så sen fick jag ju möta dem igen ganska snabbt inpå. Sen.
Ja, vi för att du flyttade sedan vidare från AIK till Premier League och till Coventry City där din förre lagkamrat Magnus Hedman redan fanns. Men jag vet att det var inte helt självklart att det skulle bli Coventry. Det fanns lite andra lag med i bilden. Det fanns lag i Spanien, ja. Det fanns lag i Tyskland.
Ja, det är ju så länge sedan.
Hertha Berlin vill jag
Hertha Berlin,
Las Palmas.
Las Palmas, som jag hade fått ett hus, ja, där. De skulle flyga ner med min kompis. Vi skulle åka ner dit, men till slut så var det så. Nej, men jag ville
komma
med Southampton, mycket nära. Mycket nära. Men det slutade ändå med att jag ville spela EM i Tyskland. Hertha Berlin spelade 3-5-2. Hade inte gjort det. Och så sen så hade
Las Palmas slog andra,
ja, och de gick upp sen men ville då ha en ytterback, så att, nej, det slutade ändå med England, och så stod det mellan Southampton och Coventry. Men då där var ju Roland Nilsson och Mange Hedman talade varmt om klubben, och Gordon Strachan gjorde ett väldigt gott intryck på mig, så att det slutade med Coventry, vilket jag absolut inte ångrar. Det var fantastiskt.
Men också en hel del diskussioner kring då, innan du skulle bli proffs. För du var ju på väg att bli fri agent.
Ja, men det var sant. Så det var ju den här Bossman, vad var det? Så mitt avtal skulle ju gå ut. Men där tycker jag ändå, på tal om Stefan Söderberg och Dick Lidman som vi förhandlade med. Superfär. Nej, jag har AIK att tacka för mycket. Det är klart att AIK ska få ta en del av det. Men däremot kan inte ni diktera villkoren så att det inte blir någonting. Och där, så vi kom överens, för jag menar övergångssumman, jag menar för en ytterback, jag tror att den var 7 eller 8 miljoner kronor. Så att jag menar, så det var nog ordentligt sudd. Jag hade kunnat gått för noll, ja. Men det var inte grejen. Och där tycker jag, nej, men fair ska vara fair. Jag menar, jag hade inte blivit erbjuden det avtalet som jag fick av Coventry om jag inte hade fått det jag fick av AIK. Så att, nej, men det tyckte jag var, vi verkligen skildes som vänner och är fortfarande vänner. Och det, även fast jag tyckte att jag var värd fler glasspinnar i första. Ja. men vänner, och det var fair, men absolut.
Du skrev på ett femårskontrakt, vill jag minnas.
Ja, ett femårsavtal, men där jag visste att jag skulle gå vidare. Men superfair.
Och AIK är ett Nike-lag än idag.
Ja, de var ju Adidas i 19 år, och av en slump här så bytte de för 2,5 år sedan till Nike. Det är konstigt det där. BP har också, det är också en slump.
Märkligt, ja. Och då hamnar vi alltså i Coventry, vi pratar om 1999. Och jag vet, jag minns Premier League-debuten, det var i december 1999.
1999,
det var mot Arsenal. Du kommer in som avbytare för marokkanen Chippo.
Och vet du, jag har kompisar över, och avtalet var skrivet så att varje match så hade man ju matchbonusar, och vann man, och så, det var 100 000. Det var mycket pengar på bordet om jag skulle komma in och vi skulle vinna. Och Arsenal, det var sån stämning, det var så fantastiskt att sitta där på bänken. Det varit i England i 10 dagar. Du vet, man vill ju, man har betalt vad som helst bara för att sitta. Du vet, den lilla klubben, Highfield Road, mot stora jätten, det Invincible Arsenal. Match fram och tillbaka, 3-2 leder vi med. Och han 10 minuter kvar, och han tittar med, värm upp.
värmer upp och jag börjar inse det också. Tänk om jag kommer in, jag vill ju spela med det. Och vilka pengar, det är otroligt. Och så säger jag, Thomas du ska in. Och jag är ju färdig. Alltså jag är ju tejpad och klar, jag kan ju springa in. 2 minuter kvar. Och bolljäveln går inte ut över linjen. Fjärdedomaren skickar upp att det är 3 minuter extra tid. Tänk om att jag kommer in. Jag får inte göra min debut. Jag får inte mina pengar. Det här finns inte. Till slut så går ju bollen ut. Så jag får ju mina 2 minuter. Och BBC Match of the Day har de ju. Så när jag springer in så knyter jag näven. För jag är ju så jävla glad och laddad. Så jag bara står så här när jag springer in. Och glömmer nästan att jag ska vara back. Så jag följer med på något anfall. För det är så skön stämning. Och håller på och liksom nästan nickar in någon boll där. Och så får en utskällning. För jag skulle ju varit back. Men vi vinner med 3-2. Och Match of the Day så säger jag, this seems to be a very happy debut for Thomas Gustafsson in the Premier League. Welcome. Och så går, har vi en fantastisk kväll sen kompisarna, för det var vi värda.
Seger över Arsenal 3-2 i debuten som kom in på stopptid. Och sen i nästa match då reser lilla Coventry City till Old Trafford. Manchester Uniteds hemma, The Theatre of Dreams. Och du spelar, och du spelar inte bara, du spelar bra. Du spelar så pass bra så att du blir matchens lirare.
Ja, helt otroligt. Och Ferguson står efteråt. Hur hittar ni alla de där svenskarna? Nej, det var helt otroligt. Beckham blev utbytt. Och tyvärr förlorade vi med 3-2 tror jag. Våran belgare gör ett par mål. Men jag hade ju den här inställningen.
Det här är alltså 1999, då ska vara klart för oss att detta Manchester United på sommaren, försommaren, har blivit engelska mästare, de har blivit FA-cupmästare och de har vunnit Champions League. Så att det är ju det världens bästa fotbollslag utan tvivel som ni möter. Du gör din första fight, riktiga match för Coventry och blir matchens lirare på Old Trafford.
Ja, det är ju overkligt. Men min inställning var så, jag vill möta den bästa. Och jag ska visa att jag är bättre tränad. Och jag ska springa ner dem. Ja, lite tur säkert. Men superkul. Vilken debut.
Och det gjorde ju att du också kom. Du gjorde en bra säsong. Första tiden i Coventry var ju väldigt, väldigt bra.
Och kom sex eller sjua. Vi hade
Name droppa lite. Det var Roger Magnus där. Det var Paul Telfer, kommer jag ihåg.
Det var
Paul Telfer. Han var ju med och spelade i
skotska landslaget. Men så hade du hade Gary Breen
och Gary McAllister.
Gary McAllister var fantastisk. Jag menar, du hade Chip och Hadji.
Just det.
Och du hade Robbie Keane. Vilket lag vi hade. Hartson. Vi hade Chippo, vi hade Hadji som blev Afrikas bästa fotbollsspelare. Så att vi hade ju ett otroligt bra, 22 starters i sina landslag hade vi.
Och så hade ni Gordon Strachan, den lille rödhårige, mycket hetlevrade skotte. Jag vet att det var en liten kulturkrock för dig.
Men från att det var att det är vi som gör det, om någon gjorde ett misstag så sa man nej, det var inte ditt misstag. Det var, jag kunde ha hjälpt till på ett helt annat sätt. Det där tar vi på oss tillsammans, jag tar på mig det. Medan här när någon gjorde ett misstag och man sa, du vet, nej men det är okej, jag kunde, exakt, nu måste fan skärpa det. Det var mycket mer individualistiskt. För jag menar, det var ju så här, det var en helt annan struktur och lönen var annorlunda om du startade Premier League eller om du var avbytare. Det var två skilda grejer. Så att, det var en kulturkrock. Ja.
Du kom ju ändå in i den tiden där pengarna hade kommit in. Minns du ungefär vad man liksom, du behöver inte säga, men det är ju några år sedan, 20 år sedan. Det har ju blivit ännu mer sedan dess.
Nej, men det var väl så att de stora klubbarna, då hade det börjat draget. Men vi hade ju några spelare som hade ju sen Tomo som kom från Liverpool. Och de hade ju 50 000 pund i veckan. Och då stod ju pundet i 15, så du vet, då är det 750. Det är mycket pengar. Så att, men jag tror att snittlönen i Premier League då låg 4-5 miljoner då, så det är 20 år sedan. Och sen så nu har den ju, jag menar, nu går det ju inte ens så, men det var några där som tjänade 20-25 miljoner i Coventry. Så att det fanns någon som tjänade mycket, mycket pengar.
Sen finns en säsong där och det blev ju då också landslagsspel. Ja. 8 A-landskamper blev det för
jag har ju insett att jag är en bra kompis, för att jag tror att jag har en 50 ja, matcher
på bänken.
På bänken. Det kommer ju på efteråt.
Jag var bra på omklädningsrummet också, kan jag säga.
Ja, mycket bra på träning. Nej, men det var ju fantastiskt. Jag menar, det var ju också så här milstolpe. Om det var Svenska Cupen och man vann en titel och får spela mot Österrike min första landskamp. Jag menar, det är klart att det är stort. Dra på sig landslagströjan. Jag menar, det är allas dröm. Och sen då få vara med i ett mästerskap.
Ja. Men det var också, du gjorde åka ut för en skada också. Ja. EM 2000 i Italien.
Ja, men det är ju så här, man får ju se det så här nu med lite perspektiv. Det kanske är min highlight i min karriär, just den duellen. För att jag går upp och ska nicka bort en boll över Del Piero. Och sen landar och sätter foten, eller landar och så viker sig knät. Och på grund av det att jag ramlar så kommer Del Piero fri. Men jag får frispark. Problemet är ju att korsbandet har gått. Så där är det ju 9 månader.
Ja, du är borta nästan ett helt år.
Ja, för jag kom tillbaka och så fick jag lite komplikationer. Ja. Jag tränade för mycket.
Du gjorde det, du ville för mycket. Ja. Jag minns ju den tiden, Thomas, du jobbade vi ju lite ihop, du och jag. Jag minns att du hoppade något på kryckor. Kommer du ihåg när vi fick tag i den här svarttaxin utanför Anfield? Vi skulle parkera din bil en bit ifrån Anfield, för vi skulle kunna ta din bil. För jag gjorde först Liverpool Arsenal, då skulle du se den matchen som publik. Det fanns inte plats på kommentatorsläktaren. Vi skulle åka i din bil snabbt till Old Trafford för att direkt göra Manchester United mot Ipswich. Men du parkerar din bil inne precis vid Anfield. Jätteglad att du får parkeringsplats. Så vi får ju inte ut den bilen. Alla människor ska därifrån. Vi försöker hitta en taxi, det är helt omöjligt. Vi raggar upp någon utanför en livsmedelsbutik som har en gammal Datsun. Och han får 60 pund för att köra oss från Liverpool till Manchester.
Jag kommer ihåg hur du diskuterade sen efteråt. Priset är en sak, men att du behövde kvittot för...
Och
vi hade bråttom. Och så springer vi upp och jag med mina kryckor.
Och vi kommer handskarna.
Och vi kommer ungefär 5 sekunder innan sändningen börjar.
Nu ska vi lämna över till våra kommentatorer, se om de är där. Niklas Håger och Thomas Antonelius. Ja. Och då, ingen laguppställning hade vi. Ja, välkomna till Old Trafford. Men det var en liten grej som vi gjorde då på den kanalen jag jobbade på, att vi skulle försöka göra, att jag skulle göra båda matcherna. För det var tidig avspark på Anfield, så var det 16 avspark då på Old Trafford. Och då, ja, det kommer jag ihåg. Och vi gjorde ju den här fina matchen vi pratade om inledningsvis också tillsammans. Vi gjorde en annan match på Highfield Road. Minns du det?
När
de gick upp och attackerade den norske kommentatorn. Och jag tänkte att man måste gömma. Men det var ju dina fans då som var arga. För det var ju deras säsongsbiljetter som utländsk TV hade tagit. Så de petade av glasögonen på Torune Haugen, den norska kommentatorn, kastade hans papper. Och vi stod ju bredvid där. Men så kom ju polisen snabbt. Ja, det hände lite dramatik. Men det hände under din skadetid där. Du var borta nästan ett helt år, och när du kom tillbaka hade Coventry åkt ur Premier League.
Ja, och då var ju Division 1, det var ju rallar slagsmål. Jag platsade, men jag satt kvar med lön, Premier League lön Coventry ville väl inte ha kvar, eller de ville inte ha kvar mig. Jag ville inte vara kvar, för jag ville ju försöka få en chans att komma med till VM-truppen. Så det var, nej, men där tyckte jag också Coventry bra. Jag har fortfarande kontakt med de personerna. Fantastiska. Och, nej, men då får vi vara pragmatiska och hitta en lösning.
Mm. Och det gjorde ni. Och då hamnade du i FC Köpenhamn. Men jag vet att det inte var så långt borta från att det hade blivit Malmö FF. Nej. Du hade samtal och fick
Hasseborg ringde och ringde och övertalningsförsök. Och du vet, att du skulle bygga ett lag. De vann ju sen SM-guld och skulle bygga och behövde någon erfaren där. Men i slutändan så var det Jessica, min fru, som kan du springa in på Råsunda i en annan tröja? Och så, nej, alltså, det går inte. Och då tackade jag nej. Och då ringde jag faktiskt AIK, men då fanns det ingen ekonomi. Så jag kan inte lasta Sanne Åslund. Han gjorde väl någon litet uttalande att jag men det fanns ingen ekonomi. Och jag menar, inget, så att det var inte ens... De hade inga möjligheter. Så att, och, men då ringde Hasse Backe, och det var ju the perfect match.
Hasse Backe, ja, och FC Köpenhamn.
Nej, men vi...
Då Skandinaviens största klubb. Jag vet inte om de är det fortfarande. Är de det?
Omsättningsmässigt är de det. Mm. Publikt är de inte det. Men de är ju på börsen, äger arenan. Marken, och, där, ja, de har ju sin... jo, men det är en stor, det är en stor förening.
Hur var, hur var Danmarks eventyret?
Helt fantastiskt. Mm. Vi funderade på att bo kvar. Mm. Och så vann, vi hade ju legendar Mykland, vi hade Sibu Sibu Zuma, vi hade ju några helt fantastiska spelare. Och vi vann, när jag kom så låg vi 10 poäng efter Brömbe, men då vände vi och så förlorade med en poäng, ja, det var bittert. Vi vann ju året efter, men vi bara vann och vi spelade kul fotboll, och jag fick bara springa upp och ner på kanten.
Var det, jag läste någonstans, Thomas, att du tyckte att 2002 var ditt bästa år.
Ja, men innan vi, den våren då flög jag. Tränat fantastiskt bra och ville komma med i VM och gjorde någon landskamp mot Norge, gick jättebra, kom med i VM-truppen och vi bara åt upp mot Bröndby. Jo, men då tror jag faktiskt att det gick som bäst. Också hösten där. 2002 mitt bästa år. Ja, men då gick det bra. Mm. Sen tyvärr så drog jag faktiskt en lår. För jag hade nog fått chansen, för det var i Paraguay hemma innan VM. Och missade jag på grund av skada. Då hade jag nog fått chansen i alla fall i den och Japan innan. Men sen så gjorde ju Sverige ett fantastiskt mästerskap. Jag var nära att komma in, men det var rätt. Det hade varit jäkligt kul att få lirat VM. Och jag kände mig i fantastisk form. Men de gjorde det ju så otroligt bra. Mellberg, Teddy Lukic och Mjällby.
För jag frågade, hur upplevde du det här? För att hemma då, det var ju Zlatan var ju med.
Ja.
I den vevan. Och han lirar ju knappt någonting. Men han blev ju hemma i Sverige framröstad till mest bästa spelare. Fick han spelat några minuter. Hur upplevde ni den? Märktes den håsen? Alltså det här trycket mot att in med Zlatan i spel. Märkte ni det så där långt borta?
Nej, men du märkte det lite grann. Men man hanterade honom ganska bra, tycker jag. För jag menar, glöm inte, Tom Söderberg är ju... som ledare är ju magisk. Så att nej, jag tycker faktiskt att det hanterades väldigt bra. Att han var talangfull. Jag menar, du behövde ju inte ens titta på en träning. Så insåg du att det var en talang. Men han var ju också, jag menar, vem ska han peta? Henke Larsson. Ja, så att det var ju en perfekt inhoppare. Sen om han skulle få lite mer tid eller inte. Jag menar, för han var ju ändå, då var han ju ung och inte alls lika notarisk målskytt som han sen blev. För det var ju någonting han faktiskt lärde sig under loppets gång. Så jag tycker nog att det hanterades bra och inom gruppen. Och att det är en karismatisk person. Nej, men det tror jag ingen undgick. Och då var han ju... Jag var ju inte med senare. Men under den tiden jag var med i landslaget så var han ju helt fantastisk i gruppen också. Så att nej, det såg man inte riktigt. Sen så att vi vann, att vi gick så långt, det blir svårare att ifrågasätta en laguttagning.
Åh, så nära då.
Åh, don't get me started. Det är innestolpen Anders Svensson, och då har vi Turkiet i kvartsfinal som vi har slagit. Ja.
Ja, det är 2002 Japan, Sydkorea, ja. Ja, Thomas, då är det alltså så att 2003 där sätts det punkt på din karriär.
Ja, men jag hade ju så många knäoperationer och det slutade ju med att jag försökte och försökte, men efter sista, är det då fjärde eller femte knäoperationen, när jag kan sova 1,5 till 2 timmar och så vaknar jag, så får jag gå för att inte, och så sen då var det ju slut.
Hur kändes det? Alltså, ja, emotionellt. För att jag menar, ja, men... det är sportkillen. Alltså du, även om du inte var kanske fotbollsnörd på det sättet, så var du var ju sportnörd. Alltså du är ju liksom en idrottskille med mycket energi.
Ja, ja. Framförallt att det gick så bra. För jag menar, FC Köpenhamn, sista hösten, så tränade jag inte. Men ändå så gick det som bäst. Och de ville förlänga avtalet ytterligare. Men det som gjorde att valet blev ganska enkelt var att rent fysiskt jag klarade det inte. Nej,
du kände det.
Nej, så att det är inte kul att ha konstant ont. Och så sprutor och så tömma knät, operation. Och jag försökte, alltså jag lovar det, jag har försökt. Och Magnus Forsblad som har opererat mig, men han har ju gjort allting så att jag nu kan ha ett drägligt liv.
För det var det handlade om. Det var handlade om att regla liv
till slut. Du har nu har jag haft nu uppe i 8 knäoperationer.
Hur är det nu då? Kan du?
Nej, men jag kör min tennis och jag är så tacksam.
Du kan spela tennis, kan jogga och sådär.
Ja, men och så blir det lite svullet, men nej, men jag är så tacksam. Jag menar, att få den bästa vården av Manka, jag menar, det är
landslagets för detta läkare.
Ja, nej, men det är där evigt tacksam och att jag faktiskt kan ha ett drägligt liv nu. Jag menar, men då hade jag velat fortsätta spela fotboll.
Du var ju bara 30 år.
Ja, och få bra betalt och göra det 2 timmar om dagen och sen få massage och sitta och fika. Ja, jag hade gärna fortsatt några år till. Men med begränsad talang så fick jag ut ganska mycket av karriären. Och så fick jag då chansen också att faktiskt avsluta Handelshögskolan. Jag fick ju massa dispenser och så då fick jag 1 år till att avsluta dem. Så att jag är 99,9% av mig är bara tacksam att jag fick vara med om det jag var med. 0,1%, jag hade gärna velat legat och ta lite massage och få bra betalt i ett par år till. Men nej.
Då kanske du inte hade suttit här på Nike idag med
exakt.
Ett toppjobb.
Med dig.
Ja, men nej,
och prata här.
Ja, det hade kunnat gjort det.
Ja, det hade jag gjort det då.
Ja.
Inte i den här lokalen.
Du har spelat i Premier League. Så hade jag suttit. Vem är den bästa du har spelat med? Du var inne på Nebojša Novaković att han var ju 30 år någonting, men var ju mycket äldre än de andra.
Nej, men
han var ju fantastiskt bra när han kom till Sverige eller när han kom till AIK ändå.
Nej, men det är två spelare. Det är klart att jag har fått spela mot och med internationellt och sådär. Men två spelare som sticker ut. Och Nebojša Novaković. Vi förstod inte. Vi lagkamrater. Det är nästan så att vi ska be om ursäkt att vi spelade samma sport. För det var alltid så här. Ah, det var så där han tänkte. Ah, och du vet, alltså några av hans mål. Jag menar, det går inte rent fysikaliskt med den kroppen att skjuta så hårt. Och han var på en egen nivå. Men sen är det ganska kul, i andra spektrat så har du en sån som Thomas Lagerlöf. Ja, men förlåt, Tolle, begränsad, men ändå så otroligt bra. Så att, antingen är du så talangfull som Nebo, så är det bästa jag spelar med. Eller så är det som Tolle som är den näst bästa jag spelar med, som är så otroligt smart och gör det han är bäst på. Och det är ganska, för mig i alla fall, är det där ganska fascinerande med sporten fotboll, att du kan vara så jäkla bra på så många olika sätt. Så de två spelarna, sen har jag ju fått äran att spela med massa bra lagkamrater som fortfarande är kompisar, absolut. Men de två tycker jag personifierar det. Och det, men återigen, Nebo, det var så här, han är lite för bra för oss.
Du är den bästa du har spelat emot då. Du har ju nämnt några som Henri och Bergkamp och Batistota och kompani. Vem är den bästa du har spelat emot? Som du kände så här,
men det måste nog vara Figo. Henri, ja du hör ju. Ja. Det är Ronaldo, vem är det? Men som jag så här, wow. Figo, för han gjorde det. Jag menar, Overmars, han var så snabb så att det var löjligt. Men Figo var nästan lika snabb, men han hade mycket bättre kontroll på bollen. Och det var vackert det han gjorde. Jag har en bit kvar. Mm. Och så att, eller jag ser det mer så här. Fasen vilken jäkla tur jag har fått varit med och mött så många legendariska fotbollsspelare. Jag tror inte att de säger samma sak om mig, men att jag har fått gjort det. Det är en ynnest.
Det bästa tränare du haft, eller den tränare, de tränare som har betytt mest för dig, Thomas?
Samma där. Bosse Pettersson, game changer, ifrågasatte. Stuart Baxter, professionalismen. Thomas Söderberg som ledare. Jag menar, du kan ha ett rum och du kan titta åt fel håll, men du märker att en ledare kommer in. Och så till Danne Sundblad som när man var ung fick in den här tävlingsinstinkten. Så, men det är också den här svenska kulturen, tror jag, har gjort det, att vi har fått fram många bra ledare. Så att där är jag kan inte nog understryka hur tacksam jag är. Kjelle Friman, vem i ungdomsåren, så här, wow, vad jag har lärt mig. Janos Guric när jag var 7, 8 år, 9 år. Det är häftigt, och det tror jag att man inte får underskatta med idrott idag. Det är ledarnas betydelse. Det är jätteviktigt, och det ska vi vara stolta och verkligen värna om i svensk idrott.
Din kontakt med fotbollen, om vi bortser från det du har yrkesmässigt med Nike, hur ser den ut?
Jag är ju ledare, både för nu, min dotter avslutade jag nu, 17, så flyttade till Holland. Jag var tränare för henne och hennes lag tillsammans med Douglas Roos. Fantastiskt kul. Och framförallt tjejidrott, som är liksom fortfarande lite sekundär killar, då är det väldigt många som föräldrar som vill till Premier League med sina barn. Medan tjej, det var helt fantastiskt, vilket lag, och betoning på lag. Då varenda en av de tjejerna kommer man ha med sig resten av livet. Nu tränar jag Charlie, med och hjälper till lite. Lilleman som borde spela.
Nej, han är född
06. Ja. Så att det är fortfarande så här litet och gulligt, men det börjar bli någon som har puberterat och någon som det är jättekul och sen få ha kontakt med AIK och Brommapojkarna. Mm. Det både jobbmässigt, men också av rent historiskt att jag har spelat i klubbarna, och jag känner ju de flesta där. Så att men jag har kontakt med fotbollen, och det är superkul. Det är en höjdpunkt.
Tankar på, jag menar, framtiden, bli en sportchef eller något sånt där, jag menar.
Nej, men jag har ju fått frågorna lite då och då från olika klubbar. Jag trivs väldigt bra där jag är. Kommer jag någon gång ge tillbaka ännu mer till idrotten, som har mer eller mindre gett mig allt jag har? Absolut. Om det är på breddidrott eller elit, nej, det vet jag inte. Men jag kommer alltid vara enormt tacksam vad idrotten har gjort mig.
Jag menar, det här är en hypotetisk fråga.
Ja.
Det rasar till här bredvid. Vi sitter ju precis bredvid på Nikes kontor, som är vägg i vägg med Friends Arena. Thomas, det måste du rycka in här. AIK behöver dig. Av någon anledning. Ja, men, skulle du inte börja för det? Tillbaks i det hetluften. Du kommer kanske inte få sova så mycket.
Jag har ju pratat med dem, och jag säger att jag tror att jag är ju mer nytta här. Så att det är en bra hypotetisk fråga, absolut. Men jag kommer alltid ge tillbaka till idrotten, för den har gett mig så extremt mycket. Så att det kan jag garantera. Sen vart det blir någonstans, det får vi se. Men jag kommer stå och skrika på läktarna, det kommer jag göra, för det är en del av det.
Har frugan din kvar butiken i Bromma?
Ja, hon kämpar. Jessica, hon är otroligt duktig. Hon är, utan henne har jag nog inte...
Men vi har varit tillsammans länge.
Ja, vi träffades första gången 16, och så har vi haft ett par break där. Ja. Men nu har vi... henne är, på tal om tacksamhet. Det är ju mitt livs kärlek. Så att hon har butiken och hon... visar väl lagom intresse för idrotten, och det är väl bra.
Men ni är båda inom jag menar, i klädbranschen kan man ju
säga. Ja, exakt. Ja. Så vi har många affärsdiskussioner, men hon vill inte köpa Nike.
Nej. Thomas, du sa att du älskar vinnare. Vad är en vinnare för dig? Generellt sett, stort i livet?
Det attityden du har, och framför allt när det inte går
din eller teamets väg. Jag menar, det är så många som definierar när du leder med 5-0 och det är high five och du vet, och du kan ta den där extra löpningen eller du kan inga problem med möten och ge beröm till folk. Men det är när det blåser, när det är lite gnetigt och du står upp och säger det var mitt fel, jag tar på mig det. Det för mig är en vinnare, för då kommer alla i din omgivning bli bättre. Och det är en vinnare. Sen om du får resultatet just då, när Helsingborg gjorde mål på offside och vi inte vann SM-guld. Nej, men om du alltid har den inställningen att du ska göra din omgivning bättre och dig själv och du är beredd att betala, då är du en vinnare. Det är vad jag har med mig och det försöker jag leva efter. Är det lätt? Nej. Men så definierar i alla fall jag en vinnare.
Har du någon devis på morgonen när du sparkar av i täcket och ska upp och göra en bra dag? Har du någon devis som du tänker idag ska jag göra det här för att liksom hålla dig på en vinnarkurs så att säga?
Ja, du börjar ju med att komma upp i sängen, ryggen knakar. Det är väl en bra devis. Nej, men det är väl att inte ta det allt för allvarligt. Jag vet ju, jag är ju en tävlingsmänniska och jag vill ju, det driver mig framåt. Jag behöver någon som jag är lite irriterad på, men ett leende på läpparna. Jag menar, det gör saker och ting så mycket lättare och din omgivning mår så mycket bättre av det. Ta det inte allt för allvarligt. Det tror jag är ganska... Jag talar emot mig själv för att jag går ju all in på alla jäkla möjliga projekt. Men ett leende på läpparna, det funkar.
Vad har du för alltså där som idrottsman och även som företagare så finns det naturligtvis mål hela tiden. Vad är dina livsmål nu? Så här ungefär mitt i livet?
Ja, men jag tror att man nu börjar se lite större på saker och ting. Och någonstans vill man väl vara en person som folk faktiskt ser upp till. Och i det ställer ju en del krav på en att man är någon sån här role model. Men samtidigt, jag vill dela med mig. Och det är så fantastiskt här och nu där jag har ett team och dela med mig ledaregenskap. Vad är det som krävs för att folk ska kunna nå sina mål? Så det någonstans är min och mina barn. Jag menar, jag skulle gärna vilja att de har rätt förutsättningar och syn på livet.
Vad menar du då med syn på livet?
Nej, men jämställdhet. Du vet, veta om att det finns 2 miljarder människor på jorden som inte har rent vatten. Och då börja gnälla eller vara negativ att du inte får det senaste spelet. Ha den balansen, i alla fall förståelsen. Att man kan faktiskt göra världen bättre. Nu det här är, men nu är det stora ord. Men jag tror, kan man vara med och påverka? För det är ju faktiskt så här att ja, jag kan drömma om 1 miljon till. Men i slutändan, den miljonen eller vad det nu är, om vi inte har en planet att göra någonting av de där pengarna eller det där, då spelar det ju ingen roll. Så jag tror faktiskt att människan, vi kommer nog komma till att vi måste fatta ganska tuffa beslut allihopen att göra vissa förändringar. Och nu låter det som om jag är världens bästa människa, men jag tror ändå att det är viktigt att vi förstår det här med hur världen är funtad. Och det tror jag, kan jag ge det till min omgivning, ja, men då har jag fas med bidragit.
Just att du har bott utomlands både som spelare då i Storbritannien och i Danmark. Du har bott utomlands i arbetet, du har pluggat utomlands, bort i Asien, Singapore som var inne på, Holland och Kanada. Hur har det påverkat dig att ha sett dig runt om och bott på olika ställen?
Ja, förutom att jag har lärt mig hur man söker ett bankkonto i alla länder. Den stora saken är väl den kulturella. Jag menar, och acceptansen. Jag menar, när jag bodde i Vällingby när jag växte upp. Jag menar, då, tack vare fotbollen så fick jag chansen att träffa en grek. Tack vare fotbollen så fick jag chansen att träffa en turk. Tack vare att vi har flyttat runt så
så har jag fått chansen att träffa och resa med judisk familj, muslimsk familj. Och det kulturella, det man har lärt sig är att världen cirkulerar inte runt Sverige. Sverige är 10 miljoner invånare av x antal miljarder människor. Så det tror jag att jag verkligen har tagit med mig. Att kultur, det är så olika. Men det är väldigt, väldigt mycket som är bra med Sverige. Det har man fått lära sig. För när du är hemma, när du sitter hemma, då har du ingenting att jämföra med. Men det, att Sverige är bra, det har man fått, jag har fått bevisat när jag har bott utomlands.
Thomas, är det någonting som du vill tillägga? Har du chansen här att säga något tjusigt? Det var ju tjusigt avslutningsord där också. Men är det någonting innan vi stänger butiken, är det något vi har, som jag har glömt och tagit upp som du anser vitalt när det gäller Thomas Antonelius liv?
Nej. Jag menar, bara få sitta här och prata med dig, det är väl helt fantastiskt. Jag har säkert missat massor, men framförallt så har jag pratat väldigt mycket, så att jag tror att det är nog dags att stänga ner. Men tacka dig att du tog dig tid att lyssna.
Tack snälla Thomas. Tack.
Tack Niklas.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller Instagram holmgren.niklas. Och så har vi vloggen på YouTube. Holmgren kommenterar. In och titta och prenumerera på oss där, vet jag. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.